Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Det är hösten 2015 och Johanna Möllers man, Aki Pasila, har nyligen drunknat under mystiska omständigheter.
Ja, men nu tror jag att jag ser på.
Var de hittat båten?
Hennes iver att få ut makens livförsäkring har triggat varningsklockor hos försäkringsbolaget If, som inlett en utredning för att undersöka ärendet närmre.
Det sker osedvanligt kort tid efter dödsfallet. Det är ganska ovanligt också att man gör en anmälan för de här skadorna via internet, via nätet.
I väntan på försäkringsmiljonerna kommer Johanna Möller hålla sig långt ifrån sysslolös. Jag heter Carl Fridsjö och det här är en mörk historia om Arboga kvinnan. Del 2. Sveriges nya knarkhandel.
Det är ett extraordinärt läge och då krävs det extraordinära insatser och åtgärder.
Läget är akut och mycket ansträngt.
Det här kommer att bli en svår höst framöver.
Det är oktober 2015 och den största flyktingkrisen i modern tid har nått sin kulmen i Europa. Migrationsminister Morgan Johansson förutspår en svår höst samtidigt som hundratusentals människor flyr sina hemländer i hopp om ett tryggare liv.
Jag, Mohammed Rajabi, född 1374-1018 från Teheran i Iran.
En av dem är Mohammed Rajabi. Vad vi vet om hans bakgrund är bara det han själv berättat. Han föds i Iran av afghanska föräldrar och efter att ha hoppat av skolan i årskurs 6 lever han under flera år en stökig tillvaro med inslag av både våld och narkotika. Vid 19 års ålder är Mohammed med om en motorcykelolycka. Hans vän avlider och själv ligger han i koma under en längre tid. Efter hans tillfrisknande så tilltar missbruket och familjen beslutar att det är bäst att han lämnar landet. Mohammeds pappa tar kontakt med en människosmugglare för att sonen ska kunna komma till Tyskland där Mohammeds äldsta bror redan befinner sig. Hösten 2015 påbörjar Mohammed den långa och farliga resan. Bakom sig lämnar han föräldrarna, två äldre bröder och en flickvän.
Jag jobbade 7 dagar i veckan kan man säga.
Samtidigt, hemma i Sverige, har flyktingkrisen inneburit en möjlighet för Johanna Möller. Hennes nystartade bolag, Pangelius familjehemsvård, placerar bland annat ensamkommande barn i familjehem och driver också ett stödboende i en villa i Arboga. Det har bara gått några månader sedan Johannas man, Aki, hittades drunknad vid föräldrarnas sommarstuga. Och Johanna beskriver hur hon begraver sig i arbete.
Så jag jobbar ju ganska mycket för att slippa tänka. Måndag till fredag jobbar jag på kontoret. Och på helgerna så var jag på boendet. Hur gick det då? Företaget? Ja, företaget gick väldigt bra. Vi omsatte 28 miljoner per den 3 augusti.
Socialtjänsten behöver all hjälp och avlastning de kan få. Och redan från starten får Pangelius många uppdrag. Det innebär också att Johanna plötsligt börjar tjäna en hel del pengar. När företaget inte ens är ett år gammalt är det enligt Johanna redan högt värderat.
Företagets pris är baserat på omsättning och likvid. Omsättningen var 28 miljoner och likviden var 9 miljoner ungefär. När man räknar ut ett företagspris så tar man likviden gånger medianen 2-7. Den här branschen, det är Sveriges nya knarkhandel. Fruktansvärt mycket pengar.
Medan Johanna bedriver det hon ser som 2000-talets knarkhandel på Pangelius har Mohammad påbörjat sin resa mot Tyskland och försöker ta sig in i Europa via Turkiet.
Kom in i Turkiet i en ort i Turkiet som hette Dubezid.
I en vecka har han och ett 80-tal andra flyktingar vandrat i bergen för att undvika den hårda gränsbevakningen när Mohammad hamnar på efterkälken och blir gripen vid gränsen mellan Iran och Turkiet.
Med anledning av att jag saknade pass, då blev jag gripen och var gripen i en hel månad i en ort som hette Van.
Han ska gripas ytterligare en gång innan han når Grekland, men till slut lyckas han ta sig fram till Tyskland. Han uppehåller sig där en vecka utan att träffa sin äldre bror. Till slut bestämmer han sig för att fortsätta till Sverige.
Med hjälp av Röda Korset kom jag från Hamburg till Danmark och vidare till Sverige. Kom in i Malmö. I Malmö stoppades jag av polisen. Och där fick jag inte vidare till något annat land, utan vi fick information om att antingen söker man asyl här eller ska man tillbaka till Danmark.
Den 13 december ansöker Mohammad om asyl i Sverige. De första dagarna placeras han på ett hem i Malmö, men ganska snart blir han förflyttad till Arboga och Pangelius nystartade stödboende. Det är där Mohammad och Johannas vägar möts för första gången och hon lägger märke till honom direkt.
Jag minns exakt hur det var första gången jag såg han på boendet. Jag stod i köket. Sen så hade vi ett matrum alldeles i anslutning till köket. Så jag stod väl där. Jag ägnade ganska mycket tid åt det där boendet och var där 2-3 dagar i veckan, ofta på helgerna, och då tog jag med mig tvillingarna, så att vi var som en enda stor familj kan man säga. Och när jag såg han första gången så stod han och hängde i öppningen till matrummet och han hade en snusnäsduk med håret bak så här. Han var jättesöt, väldigt, väldigt utstrålning, väldigt fin kille.
Mohammad bor tillsammans med 10-tal andra, däribland 2 unga killar som i media kommer kallas Tarik och Omid, när de ett halvår senare anmäler Johanna till polisen. Mohammad berättar att han kommer bra överens med Tarik, Omid och de övriga på boendet. Sin första tid i Sverige håller han sig drogfri och fördriver dagarna bland annat med att träna, tills en dag när han plötsligt blir sjuk.
En kväll efter julen, då mådde jag dåligt.
Mohammad får vad han beskriver som ett utbrott. Han drabbas av kraftig huvudvärk, börjar skrika och måste snabbt uppsöka sjukvård.
Personalen ringer efter ambulansen och ambulansen flyttar mig till Kungsörn. I Kungsörn var jag under uppsikt fram till 6:30 på morgon. Och vid utskrivningen då hade Johanna sagt till personalen om jag inte mådde något bra då kunde jag flyttas hem till henne.
Johanna har ordnat med en biljett till Eskilstuna för att Mohammad ska kunna bo hemma hos henne medan han tillfrisknar. Mohammad är till en början tveksam. Han vill egentligen tillbaka till boendet men går till slut med på Johannas förslag. När han kommer till hennes lägenhet är inte bäddat åt honom någonstans.
Hade ingen plats att gå och lägga mig. Jag skulle lägga mig på soffan. När Johanna talade om att jag kunde följa med henne och ligga i hennes säng.
Jag vet faktiskt inte varför det blev som det blev. Men den dagen han kom hem till mig, det var ganska sent på kvällen, typ 7 kanske. Och han berättade för mig saker. Och han sa då att han var äldre än han var. Alltså vi hamnade i sängen typ första natten och sen dess han sovit i min säng.
Den natten flyttar Mohammad in tillsammans med Johanna och hennes barn i lägenheten i Eskilstuna. Där kommer han bo ända tills han slutligen grips av polis ett halvår senare. Men något fullvärdigt kärleksförhållande hinner aldrig bli mellan dem.
Alltså par och par vet jag inte om jag kan säga, men alltså vi hade en överenskommelse kan man säga. Jag skulle hjälpa han med att gifta mig med honom så att han skulle kunna få sitt uppehållstillstånd, så att han skulle kunna ta hit sin familj.
Men enligt Johanna var relationen trots allt mer än bara en överenskommelse.
Mohammed har fått en del av mitt hjärta. Det kommer han alltid ha. Jag bjöd in han i mitt och tvillingarnas liv. Han sa ofta att han älskade mina tvillingar. Tvillingarna kallade han för pappa Mohammed. De skällde på Mohammed. När jag skällde på Mohammed för att jag tyckte inte att han skulle röka.
Var du kär i honom?
Ja, jag var nog faktiskt kär i honom. Han har fått en del av vårt hjärta i alla fall. Och jag kommer alltid hjälpa honom, oavsett.
Och du sa ju att tanken var att ni skulle gifta er.
Ja.
Men då, i början så sa jag att det var någon slags överenskommelse. Men skulle du gifta dig honom också för att du var kär i honom?
Ja.
Så det var av kärlek du skulle gifta dig med honom?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag tror på kärlek längre.
Nej.
Efter någon vecka vill Mohammad flytta ifrån Johanna. Han vill tillbaka till boendet i Arboga. Men Johanna avråder honom och förklarar att han har det bättre hos henne.
Ska du flyttas till ett boende, då blir det boende för vuxna personer. Men om du vill stanna hemma hos mig så har jag inga problem med det. Och för mig som var bättre omständighet jämfört med att hamna i boende för vuxna gick jag med på och sa okej, då stannar jag.
De skapar snabbt en slags vardag tillsammans.
Under tiden hemma hos Johanna kom hon och skriva in mig för att börja studera. Jag skrevs in på SFI. I början hade vi bara lite då och då sex med varandra. Hemma skötte hemsysslorna och Johanna var ute och jobbade i företaget.
Men Mohammad är inte den enda som Johanna ska komma att öppna upp sitt hem för. Kort efter Pangelius fått igång boendet i Arboga upptäcker Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att de saknar tillstånd för verksamheten. Och boendet tvingas stänga igen. Johanna väljer då att själv ta hand om några av de unga killar som i och med nedläggningen måste flytta ut.
Och då försökte jag hjälpa de här killarna att de hade kommit till Arboga efter att ha varit på flykt i flera år. Äntligen så hade de någonstans att rota sig. Men då ville socialtjänsten att vi skulle placera ut dem. Och jag försökte att de skulle kunna få bo nära varandra. Men IVO borde ha gett... Nu tappar jag ordet. Dispens.
Ja, men ni hade helt enkelt ingen tillstånd och när stängdes hemmet ner?
Jag tror att det var i februari.
Johannas föräldrar, som redan har svårt att acceptera dotterns förhållande med den mycket yngre Mohammad, reagerar på att lägenheten börjar fyllas med allt fler unga män.
Första gången jag såg dem, det var ju på våren 2016 kanske det var då. Då fick jag se att det satt flera stycken på balkongen. Så då gick jag över och frågade henne, vad har du på balkongen? Jo, jag har tagit hand om lite ensamkommande, sa hon. Jaha, sa jag. Och sen visade det sig att hon hade någon verksamhet och... Och det var hur som helst med det där. De kunde ringa från sjukhus och fråga om vi hade inneboende. Nej, sa vi. Då hade hon ju sagt att de bodde hos oss då. Antagligen för att hon skulle få ut ersättning då. För att hon hade placerat någon någonstans. Mm.
Föräldrarna har sedan tidigare haft synpunkter på att Johanna inte tar hand om sin son som är jämnårig med Mohammad. Och nu upplever de att det inte finns någon plats för honom hemma hos Johanna. Att hon slängt ut honom ur lägenheten. Samtidigt kräver Johanna att få sälja lägenheten som hennes far Göran har köpt åt henne. Hon äger bara 5% men tycker att hon ska få hela vinsten. Då får Göran nog. Johanna har passerat en gräns för vad han kan tåla och han tänker inte hjälpa dottern med pengar längre. Johannas syster, Charlotte.
Men jag tror att i och med den här lägenhetsgrejen där, att hon, det fanns ungefär ett övervärde, någon miljon på den där lägenheten, och den tyckte hon att hon skulle ha. Och eftersom att det var ett sånt här svek där, så tror jag att det, jag fick en känsla av att då ledsnade pappa att nej, fy fas, så där gör man inte. Så där gör, det där är inte rakryggat liksom. Nu är det slut.
Mm.
Så jag tror att det var ungefär där på vårkanten som att
han satt i den här foten då att nej, nu är det slut.
Johanna däremot menar att hennes pappas reaktion inte är motiverad. Enligt henne var överenskommelsen att hon skulle betala lägenheten så fort hon fick råd. Att hon väntade så länge med att sälja var av rent affärsmässiga skäl.
Alla vet att det var min lägenhet. Att jag skulle betala den efter nyåret när jag fick min aktieutdelning. Mina barn vet det, min syster vet det, min mamma vet det. För att jag fick lägenheten billigt och jag valde att bo kvar där just på grund av att den steg så markant i pris. Så att jag skulle kunna sälja den och köpa ett mindre radhus till mig och tvillingarna. Det finns ju även sms där pappa skriver till mig att nu kan du glömma att få lägenheten. För vi tänker inte låta Aki bli delägare i den.
Hur den förhåller sig med deras överenskommelse så säger Göran över sms officiellt upp Johanna från lägenheten den 23 april 2016. Tonen i smset är kort och saklig. Göran hänvisar till hyreslagen och slår fast att hon ska vara utflyttad från lägenheten senast efter 6 månader. Men det vill inte Johanna gå med på.
Nej, det kunde vi inte göra, sa hon, för det var ju hennes lägenhet.
Mm.
Hon hade ju besittningsrätt, men Göran läste på om det där. Och så i och med att han ägde 95% av lägenheten så hade hon ingen besittningsrätt.
Nej.
Så då sa vi det att du får flytta ut då. Och då bad hon om att få vara kvar till nyår då, för då skulle hon ju få en aktiekapitalsutdelning så att hon skulle få pengar och kunna köpa något nytt. För först skulle hon ju sälja den här lägenheten som Göran ägde och ta ut vinsten själv för att köpa nytt boende. Det var där hela historien börjar med henne. Och hennes hat gentemot oss. Och framförallt gentemot mig.
Under tiden som Johannas lägenhetskonflikt med föräldrarna pågår har If fortsatt sin utredning. Inledningsvis var det bara ett fåtal varningsklockor som ringde. Att försäkringen var på ett högt belopp, nyligen tecknad, och att Johanna var snabb på att kräva ut pengarna. Men i takt med att man gräver djupare tycks frågetecknen bara bli fler. Utredningsinspektören Mårten tittar bland annat närmare på larmsamtalet till SOS och pratar också med en av brandmännen som var först på plats. Larmsamtalet och brandmannens uppgifter verkar inte gå ihop med vad Johanna berättar för If.
Hon säger till oss i vårt samtal att hon, när hon ser båten ligga i vassen, då ringer hon SOS. Men den uppgiften stämmer ju inte, för i SOS-samtalet säger hon att nu ser jag båten. Och hon får också frågan i SOS-samtalet som vi fick en utskrift av, om hon ser någon ligga i båten. Och det säger hon att hon ser att det inte ligger någon i båten. Nu vet vi inte exakt var Johanna Möller står, men brandmannen som vi pratade med, han får på direkt fråga om när han står på bryggan, om det går att se i båten om någon ligger där. Och då säger han nej, det går inte att se.
När utredningsinspektör Mårten och hans kollega träffar Johanna under ett möte så reagerar de också på hennes agerande och på hennes attityd gentemot den nyligen bortgångne maken.
Hela samtalet så förvånas jag över hennes oerhörda ilska mot Aki Paasila. Vi fann inte att den var speciellt logisk med tanke på att han hade dött i en drunkning. Hon sa oerhört mycket. Hon sa att han var en psykopat, han var kvinnomisshandlare. Han hade trakasserat henne, han var farlig. Och han har varit otrogen. Och ingen i hennes familj tyckte om honom. Hon tyckte inte om någon i hans familj. Och sen var det mycket fördömande kring otrohet och kring att han inte tog ansvar för barnen. Att han smet undan och ja, han var helt enkelt ingen bra pappa. Och det handlade om.
Trots att flera personer beskriver Akis förhållande med den nya flickvännen som helt öppet, så hävdar Johanna att hon inte kände till det förrän efter Aki hade gått bort. Hon ser det som otrohet, och även i sitt samtal med If ger hon uttryck för aggression, både mot Aki och den nya flickvännen.
Där uttrycker hon sig oerhört fördömande mot både Aki och att de förtjänade att dö.
De förtjänade att...
Ja, det gjorde de.
Och när var det, sa du, i april?
Vårt samtal var 6 april i Eskilstuna. Hon sa också att han nu ligger begravd i Gustavsberg, och där kan han ligga på ett fördömande sätt, enligt vår uppfattning.
På Apangelius familjehems vård fortsätter affärerna att blomstra. Att deras stödboende behövde stängas påverkar inte affärerna nämnvärt, och flyktingverksamheten genererar varje månad flera miljoner i intäkter från kommuner. Men de framgångsrika affärerna möts av ett oväntat hinder. En dag i juni sitter Johannas kollega Jeanette med ett exemplar av lokaltidningen framför sig. Nedanför Eskilstuna-Kurirens blåa logotyp ser hon en bild på två unga killar. De sitter framför ett fönster med neddragna persienner. Deras ansikten dolda av mörkret. Chefen för boendet tvingade oss till sex, står det. Sexfilmen avslöjar kvinnan. Flyktingpojkarna på boendet berättar. Hon sa, om ni inte har sex med mig ringer jag Migrationsverket så att de utvisar er. För Jeanette råder inga...
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Tvivel. Chefen som anklagas är Johanna och pojkarna Tarik och Omid. Två unga killar som bodde på Pangelius stödboende innan det stängdes. Samma dag som artikeln publiceras skickar hon ett sms till Johanna. Idag var den värsta artikeln jag någonsin kunde ana i tidningen. Jag spyr.
Alltså, för företaget så innebär ju det naturligtvis att socialtjänsten blir... Ja, de kan ju inte ha ett samarbete med en sån oseriös verksamhet. Så att de ringer och säger upp jättemånga platser, många ungdomar.
Jeanette kallar in en strategikonsult för att få hjälp med en skrivelse till alla inblandade kommuner där de berättar vad som har hänt och försäkrar att det inte ska påverka de placerade ungdomarna. Men Johanna har en helt annan strategi för hur hon ska ta sig ur knipan. I en ny artikel får hon möjlighet att ytterligare kommentera sexskandalen under rubriken Chefen om anklagelserna efter sexfilmen med flyktingpojkarna. Smutskastning. I artikeln nekar Johanna bestämt till att det skulle vara hon som syns på filmen. Det är förtal, ren utpressning och handlar bara om pengar.
Vad sa du till Eskilstuna-Kuriren?
Vad jag sa? Det vet jag ändå.
Vi har ju, jag minns inte. Gått igenom sms'en här under sakframställan. Berätta.
Varför ska jag berätta om det?
För att jag frågar dig om det.
Ja, men det är väl inte så mycket att säga om det.
Johanna ska inte nöja sig med att bara neka. Hon ska för reportrarna också peka ut vem hon tror det är som syns på filmen. En av hennes döttrar. Vi kallar henne Lisa. I samband med publiceringen har Johanna en sms-konversation med dottern. Om de frågar om du döljer dina tatueringar med salva, säg ja, skriver hon och understryker vikten av att familjen måste hålla ihop.
Var det så att du försökte få ta på sig ansvaret för den här gärningen?
Först trodde jag att det var
men...
Jag hade ingen aning om att någon hade filmat mig när jag hade haft sex med någon.
Men varför skulle haft sex med...
Det får du fråga dem.
Ja, för du visste ju att du hade haft det.
Ja, och jag visste inte att det var på filmen. Och sexfilm är väl lite överdrivet. Det var väl ett samlag som höll på i en minut ungefär.
Men du förstod väl ganska snart att det var du som var på filmen?
Ja.
Och fortsatte du ändå att hävda att skulle ta på sig det här?
Nej.
Inte?
Nej.
Det här med salvan då?
Men det var ju först. Det var ju det första.
Vadå? Nu får du förklara. Men varför menar du att du trodde att skulle ha tagit på sig en salva på sina tatueringar?
Jag hade panik. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag visste inte vad jag skulle göra.
Nej, så du försökte skylla på...
Inte skylla.
Nej, men låta alla tro att det var på filmen.
Inte alla.
Nej.
Nej, jag kan inte säga så mycket om det där.
Det är ju det ganska tydligt det där i... Nu ska vi se om det är 250.
Jag förstår inte vad det har med min pappas död att göra om jag vill skylla på min dotter.
Du svarar på mina frågor bara.
Lisa svarar sin mamma. Har de också tagit nakenbilder på dig eller? Våga bara hitta på att det är jag. Jag kommer fucka ditt liv. Tro mig, kommer se till att alla får veta hur du är. Du är fan sjuk i huvudet.
Kan du inte hålla med mig om att du försökte förmå säga att det var hon?
Men vad spelar det för roll?
Ja, men svara på frågan bara.
Nej, jag vill inte svara på den frågan faktiskt. Jag tycker det är helt irrelevant utifrån min pappas dödsfall.
Ja.
Johanna menar också att sexskandalen är en komplott orkestrerad av en man som hon tidigare nekat att bli delägare i Pangelius och som själv driver ett konkurrerande företag. I en bransch där det finns mycket pengar att tjäna har mannen inte dragit sig för att spela fult, enligt Johanna. Även Mohammed berättar i rätten hur han, av en person nära mannen, blev uppmanad att filma ett samlag med Johanna som ett sätt att komma bort från henne.
Hon lät inte mig att flytta därifrån och jag hade ingen som kunde hjälpa mig och hjälpa mig tillbaka till boendet. Jag bad om hjälp att hjälpa mig att flytta från Johannas till ett boende. Föreslog att jag kunde förstöra det för Johanna. Ha sex med henne till exempel och filma det. Och störa hennes rykte, men jag gick inte med på det.
När vi pratar med erfarna socionomer verksamma inom familjehemsvård så styrks bilden av en bransch i kris full av lyckosökare och oseriösa aktörer som socialtjänsten helt enkelt inte haft resurser att ta tag i ännu på grund av den stora tillströmningen av människor på flykt. Om Johannas misstankar om en komplott stämmer eller ej, det vet vi inte. I artikeln berättar Tarik och Omid hur Johanna tvingade sig till sex, bland annat med hot om att försvåra deras asylärenden. De berättar också att det var Johanna som uppmanade dem att filma sexakten. Förundersökningen om sexuellt utnyttjande ska hur som helst komma att läggas ner på grund av bristande bevis. Efter Eskilstuna-Kurirens publicering bestämmer sig Jeanette för att det aldrig mer kan finnas ett samarbete mellan henne och Johanna. Hon smsar Johanna och skriver: du måste avgå som vd och sluta jobba tills utredningen är klar. Finns inga kunder kvar. Du har fan förstört alltihop. Du har kraschat hela firman i och med din sexuella handling. I ett annat sms står det: om det ska finnas något som helst kapital kvar när vi går under så ska du hålla dig borta från arbetet.
Jag försökte att vara tydlig. Johanna kunde inte förstå. Hon kunde inte förstå att hon inte skulle jobba. Det gick inte. Hon skrev: det spelar ingen roll, jag är där på måndag. Jag kommer.
Ja.
Jag kunde inte få henne att förstå att hon måste backa undan. Och tills utredningen är klar, det menar jag ju förstås. Alltså utredningen kring sexskandalen då.
Mm.
Men även så är det ju så att vi kan ju inte fortsätta ha ett samarbete. Men nej, hon var väldigt bra på att tala om att jag kommer att vara kvar, det här är inte så farligt. Det kommer snart nya nyheter som pressen kommer att titta på. Inga problem. Plus att hon ville pressa mig, jobba på, gör mer, få in mer placeringar så bolaget har ett värde kvar om vi ska sälja det.
Pangelius miljoner håller på att rinna bort i takt med att fler och fler kommuner säger upp sina värdefulla placeringar. När skandalen uppdagades hade bolaget ett 30-tal ungdomar utplacerade i familjehem.
Ungefär 30-tal. Och det gick ju väldigt snabbt ner till kanske hälften och sen ner till noll.
Johanna går motvilligt med på att arbeta hemifrån och tar inom kort kontakt med en företagsmäklare för att sälja verksamheten. Jeanette menar att det inte finns något värde kvar i bolaget då de placeringar som fortfarande existerar kommer sägas upp av kommunerna så snart de hittat andra alternativ. Relationen mellan de två delägarna är minst sagt ansträngd när Jeanette bestämmer sig för att kalla in Johanna på ett möte. När hon dyker upp har hon sin dotter Lisa med sig.
En gång kallade jag och den här strategikonsulten Mats henne till kontoret för att jag ville att hon skulle lämna nycklar. Jag ville att hon skulle skriva på ett papper om att gå ner i lön. Jag ville att hon skulle lämna ifrån sig. Mm. Men då hade hon med sig sin dotter. De kom in på kontoret och Johanna ville absolut inte skriva på något papper. Hon förstod inte alls varför hon skulle gå ner i lön och så vidare. Hon ville behålla sina nycklar.
Var det nycklar till kontoret?
Ja,
eller?
Nycklar till kontoret. Mm. Plus att hon hade en av våra leasingbilar som...
Volvo, den här Volvon där?
Ja. Jag ville ju att hon även naturligtvis skulle lämna in den eftersom har man ingen tjänst så har man inte behov av någon tjänstebil.
Nej.
Men hon ville inget utav det utan jag fick istället höra av hennes dotter att jag var en hemsk person och ingenting man kunde lita på. Och du ser mamma hur de uppträder mot dig och du vet ju nu vilka som är dina vänner. Jag tyckte inte alls att hon hade någonting på vårt företagsmöte. Nej. Att göra. Hon har ingenting med bolaget att göra överhuvudtaget. Jag bad henne gå ut för jag tyckte hon var ganska hotfull. Till slut så gjorde hon det. Johanna som sagt skrev inte på något papper. Hon vek ihop pappret, lullade ner i väskan och frågade vem som hade skrivit det.
Mm. Mm. Hur upplevde du en sån kommentar?
Ja, det var väldigt lustigt. Alltså olustigt.
Ja,
märkligt.
Ja. Mm.
Har du skrivit det här? Nej, har du? Till Mats. Ja, sa han. Okej, okay. Så gick hon.
Resultatet av mötet blir att Johanna behåller sina nycklar, tjänstebilen och sin lön på 70 000 kronor i månaden. Men nu står det klart för henne att Jeanette är ett problem. Och även denna gång möts problemet med åtgärder. Det är en torsdagkväll strax efter klockan 5 när Jeanettes sambo kommer med sin mobiltelefon. Han visar upp ett sms från ett okänt nummer och Jeanette kopplar direkt meddelandet till Johanna.
Inte till Johanna själv kanske, men naturligtvis att hon ligger bakom det.
Ja.
Vem det nu än är som skriver.
Ja. Okej. Okay. Och ja, du fick också, tror jag va? Jag
fick första smset. Han säger så att mig, det här var inte så kul att få. Så visar han mig det.
Mm.
I meddelandet står det, lita inte på frugan. Hon knullar runt en del. Jag vet, jag har själv varit inne i henne.
Jag vet att jag tog hans telefon och ringde upp. Det var ingen som svarade och då skrev jag något så här tillbaka, idiot som inte kan svara. Eller, ja. Då kom det ett nytt sms och det stod ju att jag litar inte på henne min vän. Jag vet själv, jag har varit inne i henne. I samband med det så gick jag in och läste tidningarna och såg att de här pojkarna hade blivit misshandlade.
Mm.
Och då kändes det väldigt olustigt.
Ja, blir du rädd då?
Ja.
De två flyktingpojkarna som anmält Johanna för sexuellt utnyttjande sitter en kväll i en lägenhet i Eskilstuna. Plötsligt rusar ett tiotal personer in i lägenheten och misshandlar dem. Utredningen av det här brottet pågår fortfarande, men i förhör så misstänker pojkarna själva att misshandeln kan vara relaterad till den så kallade sexskandalen och pekar ut Mohammad samt en annan person med koppling till Johanna som två av gärningsmännen. Det är början på juli och bara några veckor sedan sexskandalen uppdagats. Borta på If har man gjort framsteg i sin utredning. En IT-analytiker har tittat på IP-adressen som tecknade Akis livförsäkring och spårat den till Eskilstuna. Utredningsinspektören Mårten tar med anledning av detta kontakt med Akis arbetsgivare.
Och han kunde då bekräfta att just den här dagen, den 14 januari, har Aki Pasila arbetat som hantverkare på Nya Karolinska i Stockholm.
Samtidigt har Mårten samtal med Akis anhöriga. Det faktum att det är Johanna Möller som betalat försäkringspremien samt en rad andra indicier från utredningsmaterialet lett honom till att tro att Aki inte kände till försäkringen.
Då har vi under våren 2016 ett antal möten med vår juristavdelning, med skadechef och med utredningschef. Och senare kommer vi till beslutet då att vi anser att den här försäkringen inte är giltig. Det finns ingen partsavsikt, det vill säga att enligt vår bedömning så har den här försäkringen tecknat utan Aki Pasilas vetskap.
If meddelar sitt beslut till Johanna och det dröjer inte länge innan hon återkommer med en överklagan. I samband med den så mejlar hon Mårten som berättar hur han än en gång reagerar på hur Johanna formulerar sig kring makens död.
Bland annat så var det att hon skrev att jag förstår inte varför ni roddar i detta. Polisen har ju kommit fram till att det var ett olycksfall. Och det tyckte vi var lite konstigt, för att om det är ett oklart olycksfall och en änka, borde en änka bry sig mer så tillvida att vilja få reda på vad som har hänt. Och likadant, nästan i samma mening så står det att jag förstår inte vad ni håller på att rodda med. Polisen har kommit fram till att det var ett olycksfall och obduktionen gav ingenting. Och det reagerar vi också på, just det här obduktionen gav ingenting. Det gav en konstig signal till oss. Ja, nu kan jag ju bara, det är ju bara spekulationer det här, men för mig och Gunilla så var det solklart som så att det fanns något dolt i obduktionen som inte obduktionen hade hittat. Men det var ju en tolkning naturligtvis.
Tiden efter att Göran sagt upp Johanna från lägenheten fortsätter relationen mellan dotter och föräldrar att försämras. Det är inte bara på grund av lägenhetsspråket, utan Johannas mamma börjar samtidigt inse vidden av dotterns lögner.
Ja, det var väl om allting, att Aki var narkoman och att han hotade henne. Och vi köpte allt. Och det var ju inte bara han, det var ju de tidigare killarna i hennes liv med. De var ju psykopater allihopa. Den enda som var frisk var hon.
I ett sms låter mamman Johanna förstå att hon vet mer än vad dottern berättat för henne.
Ja, jag sa sen vid något tillfälle att du ska veta att vi har goda grannar på Granliden. Sen sa jag inget mer, men hon förstod ju vad jag menade. Att jag hade fått reda på att han hade drunknat på Granliden.
De skickar en del hårda sms till varandra. Men utöver det tycks Johanna och föräldrarna inte ha särskilt mycket kontakt. Vi hör Johannas syster.
Min pappa var en person med väldigt hög moral och etik och moral och stark integritet. Han hade ju hjälpt Johanna med den här lägenheten för att rädda henne undan Aki. Och när hon sen kräver att hon ska sälja den här lägenheten som hon inte äger till mer än 5%, då förstod han för första gången. Han tycker det här med vad som är rätt och fel, det har alltid varit jätteviktigt för honom. Man ska göra rätt för sig, och det var en viktig, viktig punkt för honom. Och då tror jag han börjar liksom inse att nej, det står inte bra till här. Det här är inte bra. Och Sen blev det liksom mer och mer, och den här sexskandalen där spädde väl på.
Mm.
Så att i slutet, så jag tror inte de hade så jättemycket kontakt i slutet. Det här, jag tror han tog ganska mycket avstånd. Jag tror inte han orkade känslomässigt. Han orkade inte mer.
Själv håller Johanna inte med om att konflikten med hennes pappa skulle ha förvärrats. Hon medger att det varit lite kontroverser kring flyktingpojkarna och hennes son, men hävdar att pappan inte alls upprörts över sexskandalen. Han var tvärtom helt på hennes sida.
Så här det var, kunde vara ibland i vår familj. Ja. Att alla ville bestämma över mig. Vilka som skulle bo hemma hos mig. Vad jag skulle göra. Vad jag skulle jobba med.
Men vad tyckte du, Göran, om det här att du hade sex med...
Han förstod att det var en stor lögn att jag skulle utnyttja någon.
Ja, fast du har ju fortfarande haft sex med... Det är vi ju överens om.
Jag är ju en vuxen kvinna, jag var 40 år och jag njuter av min kropp.
Så han hade inga synpunkter på det?
Nej, vad bra.
Tyvärr kan inte Göran ge sin bild av saken. Men vad hans fru tycker råder det inga tvivel om.
Jag tyckte väl inte om någonting som hon hade gjort. Och jag vet, sista gången jag såg henne, då var jag upp till henne och då sa jag åt henne att släng ut det där drägget och ta hem din son och hjälp honom. Då sa hon till mig, du är en dålig mamma, sa hon till mig då. Det var det sista ordet hon sa till mig.
Och vem menar du var drägget?
Det var han, Mohammed.
I augusti tycks allt ha gått emot Johanna Möller. Hennes tidigare blomstrande företag är på väg att tas ifrån henne. Hennes föräldrar har tröttnat på att hjälpa henne ekonomiskt och dessutom sagt upp henne från lägenheten. Samtidigt har IF meddelat att man inte tänker betala ut några försäkringspengar utan tvärtom lämna över ärendet till polisen. Kort efter avslaget från IF tar Johanna ett banklån på drygt 280 000 kronor. Men det ska visa sig att hon är villig att gå betydligt längre än så för att få tag på pengar.
Och vad tänker du kring motiv för den här gärningen?
Ja, det är ju pengar. Hon skulle bli utslängd från lägenheten. Granliden skulle säljas. Hon fick inga försäkringspengar.
Hon hade inga pengar.
Du har lyssnat på del 2 av En mörk historia om Arboga kvinnan. I nästa avsnitt hör vi om kvällen då allt eskalerar.
Och det är så skönt. Det är så varmt och blött.
Håll käften och kör bara.
Det gick inte in i mitt huvud. Jag började skratta. Jag trodde inte på honom. Jag slog honom. Jag örfilade honom.
Och det visste jag väl inte då, vad det var för någonting som var varmt och blött.
Jag tänker på polisläpp.
Efter att polisen gick, då vände Johanna sig mot mig och sa, alltså, är jag en bra skådespelerska så spelar jag bra.
På våra sociala medier hittar ni till exempel bilder från brottsplatsen och information om kommande avsnitt. En mörk historia är producerat av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Prenumerera i din podcast-app så får du en notis när nästa del kommer. Musiken kommer från Epidemic Sound, förutom vissa pianostycken som är komponerade av Ola Claesson och den inledande temamusiken som är skriven av Elliot Elliot. Mer av deras musik finns på Spotify. Tack för att du lyssnar. Thank you.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.